finns väl ingen melodi i arbete?
Jo, det är just vad det gör det. Varje yrke har sin melodi. Fast det behövs förstås lite arbete för att hitta den.
Hallå där! Du lyssnar på Dagens Arbetes historiepodd och jag heter Jonas Nordling. I det här avsnittet ska vi prata om facklig internationalism. Du vet det där som sången Internationalen handlar om. Men vad innebär det egentligen?
Jag tror att man måste ha det två dimensioner i huvudet samtidigt här idag.
Det här är Johan Svanberg och han är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Han har länge bedrivit forskning kring det här med facklig internationalism.
För det första så finns det en ideologisk dimension som är lika gammal som arbetarrörelsen. Alltså att arbetarklassen är internationell. Och den här internationalistiska ideologin genomsyrar mycket av den fackliga verksamheten överhuvudtaget. När förbunden exempelvis samlas till kongresser så inleder man med att sjunga Internationalen tillsammans. Man har inbjudna gäster som nästan alltid får gästtala under första dagen för att sätta den här alltså internationella prägen och den här internationella symboliken. Att vi är en del av en större rörelse. Och den här symboliken har ju en praktisk sida också. För det leder över då på den andra dimensionen av praktiken. Va? Att alla medlemmar i förbundet liksom ska känna att de är delar av en mycket större rörelse än den man kanske ser på sin egen arbetsplats. Vi är en del av en internationell rörelse. Och då kommer man över på det som kanske är det viktigaste. Vad är internationalism som praktik? Ja, det kan innebära olika saker. Det kan innebära att man slussar pengar från kanske mer välbemedlade förbund till förbund som inte har lika stark medlemskara men som behöver pengar under en konflikt exempelvis. Va? Svenska LO under tidigt 1900-tal tog emot pengar internationellt under storstrejken exempelvis. Va? Praktiken kan handla om att påverka en samhällsutveckling där som, när det gäller frågor som kanske inte stannar vid några politiska gränser.
Johan Svanbergs senaste bok den handlar om hur facklig internationalism i allmänhet och den internationella metallfederationen IMF i synnerhet var en bärande del av rekordåren efter andra världskriget.
Och då ska man minnas att vid den här tidpunkten så det var lite av en högkonjunktur för tron på internationalism överhuvudtaget. Kanske inte bara i arbetarrörelsen utan överhuvudtaget. FN exempelvis som grundas 1945 är alltså en del av den här internationalistiska rörelsen efter andra världskriget och vid andra världskrigets slut. Och det hänger ju rätt mycket ihop med hur man vid den här tidpunkten faktiskt förstod nazismen. Att nazismen var ett uttryck för nationalismen driven till sin spets. Och då blir internationalismen väldigt mycket alltså ett svar på hur man ska skapa en ny värld, va? Och även alltså tron på kapitalismen är, jag skulle inte säga körd i botten, men tron på kapitalismen är ganska, generellt sett ganska låg vid den här tidpunkten. Inte minst med tanke på de djupa ekonomiska kriserna under mellankrigstiden. Va? Så de som ska bygga upp den fackliga internationalismen efter andra världskriget, de är väldigt mycket skolade och har sina erfarenheter i mellankrigstiden, de här djupa kriserna som man menar att kapitalismen har dragit med sig. Med ett världskrig som den ultimata konsekvensen. Och man grundade en helt ny organisation som hette Fackliga Världsfederationen. Och då tänkte man sig ungefär på samma sätt som man tänkte med FN att olika nationers intressen liksom ska kunna brytas mot varandra i ett samtal. Så här hade vi faktiskt, i alla fall några år efter kriget, organisationer, centralorganisationer som tillhörde båda sidorna, det som skulle bli kalla kriget. Delvis då en nordamerikansk centralorganisation och en sovjetisk. Även om det snart blir uppenbart att det här fungerade inte i praktiken, men det kanske vi kan återkomma till.
Ja, vi kommer absolut återvända till det här med kalla kriget och fackens roll i den kampen. Men hur hade den fackliga internationalismen fungerat innan andra världskriget?
Internationella metallarbetarfederationen var grundad i slutet på 1800-talet och hade rätt livlig verksamhet under mellankrigstiden. Va? Men man har sin sista mellankrigstida kongress 1938 i Prag. På vägen tillbaka så blir kongressmaterialet beslagtaget av nazisterna på vägen tillbaka mot sekretariatet som låg i Schweiz. Och därefter så är det inte jättemycket verksamhet under kriget. Man förmedlar en del pengar man har i kassorna för hjälp av flyktingar och så vidare. Va? Men det är inte, man kan liksom inte träffas av några kongresser och liknande under kriget. Utan efter kriget så försöker man alltså bygga upp den här verksamheten igen. Och IMF har sin första efterkrigskongress 1947, 2 år efter andra världskriget alltså. Och det har man i Köpenhamn. Och då är det fortfarande alltså en ganska liten organisation som träffas. Det är delegater från de 3 skandinaviska länderna, Sverige, Norge och Danmark. Där finns en brittisk delegation, där finns en schweizisk och där finns delegationer från de 3 Benelux-länderna. Men det är that's it. Men där finns exempel ingen medlemsorganisation från Frankrike, vilket har haft en av de största medlemsorganisationerna under mellankrigstiden. Det finns inga tyska medlemmar än så länge. Så här liksom måste man på något sätt så återuppbygga en verksamhet, va? Få tillbaka tyska förbund, så småningom franska och italienska, men då ligger vi några år framåt i tid, när kalla kriget verkligen har satt sina klor i arbetarrörelsen och den fackliga rörelsen faktiskt splittras i flera länder, till exempel då Frankrike och Italien. Vi får en gren som är lutar åt kommunisterna och vi får en gren som lutar mer åt den reformistiska rörelsen. Och den konflikten, den griper ju in i, inte minst i fackliga världsfederationen, alltså centralorganisationernas konfederation. Där inte minst de reformistiska, de socialdemokratiska centralorganisationerna tycker med tiden att det blir omöjligt att samarbeta med kommunisterna. Och de bryter sig ur och skapar en ny internationell konfederation som heter Fria Fackföreningsinternationalen, eller International Confederation of Free Trade Unions. Där bland annat LO, svenska LO, blir medlem istället för att vara medlem i fackliga världsfederationen. Det fria fackföreningen, så därmed fria, det är ju ett begrepp som man använde oerhört mycket under kalla kriget. Och här menar man att man har fackföreningsrörelse som är fri från både arbetsgivare, inflytande och fri från staten.
Försöket att skapa ett världsfack, det sprack alltså rätt omgående. Och den internationella metallfederationen IMF blev istället en spelare i det kalla kriget.
Internationella metallarbetarfederationen, om vi börjar här vid slutet av när första efterkrigskongressen 1947, så är detta en europeisk organisation. De förbund som finns här, det är alla europeiska, alltså västeuropeiska förbund, va? Väst- och nordeuropeiska. Men den här växande organisationen under efterkrigstiden, i ett första steg så kommer nordamerikanska förbund med. Det här är väldigt stora förbund, alltså i relation till de europeiska förbunden, i detta förbund med fler medlemmar, som kommer med ganska stora pengakassar också. United Auto Workers exempelvis har ju över 1 miljon medlemmar efter andra världskriget, va? Så de kommer med resurser. Och det gör också att IMFs praktik kan växa under 50-talet för att den blir en mycket starkare organisation ekonomiskt sett.
De svenska fackförbunden verkar dock ha varit rätt tveksamma till den här utvecklingen.
När till exempel Europaintegrationen började diskuteras inom IMF efter andra världskriget, alltifrån då när Marshallplanen lanserades, så var de svenska delegaterna, ska jag säga, de var rätt så tysta i de här debatterna. Och hur ska man då tolka det? Ja, jag tror nog att man lite oroades över, kanske till och med irriterades över, att IMF höll på att bli en kamporganisation i kalla kriget i slutet av 1940-talet, början på 50-talet. Inte minst då när organisationen vidgades och de här stora nordamerikanska förbunden kom med, som var tydligt antikommunistiska. Och inte så att Svenska Metall var en apolitisk organisation, utan den var ju politiserad sen, åtminstone sen mellankrigstiden, alltså en organisation som gärna så tryckte på socialdemokratiska partiet när det gällde vissa alltså politiska frågor, ekonomisk politik och så vidare. Men man kunde ändå oroa sig över att IMF blev en kalla krigsorganisation i en tid när socialdemokratiska partiet lite kämpade för att hitta en neutral väg i kalla kriget, va? Men tolkar jag de fackliga delegaterna från Metall rätt under sent 40-tal, tidigt 40-tal, så var de inte bekväma med att antikommunismen blev en så stark del av den fackliga rörelsen. Även det fanns alltså en väldigt stark antikommunism på nationell nivå i Metall också, va? Men det blev liksom något annat när man är på väg nästan att bli en sån kamporganisation i kalla kriget, va? Det var man inte så bekväma med.
Motsättningarna mellan öst och väst under den här tiden, ja, de är svåra att bortse ifrån. Och det har dessutom visat sig att den internationella metallfederationen, den blev ett verktyg för den amerikanska säkerhetstjänsten.
Kalla kriget är ju helt omöjligt att komma ifrån om man forskar om facklig internationalism under den här efterkrigsperioden, för det genomsyrar så mycket. Nästan alltså varje fråga man tar i har liksom någon kalla krigsvinkling. Man verkar liksom alltid ha i bakhuvudet, hur ställer sig kommunisterna till detta och hur påverkar detta vår relation med Östeuropa och med kommunisterna? Om vi tar en fråga som Europaintegrationen exempelvis, va? IMF har allt från Marshallplanen över Schumannplanen, alltså Schumannplanen, det som är grunden för kol- och stålgemenskapen, alltså en positiv ingång till Europaintegrationen. Man menar att detta är någonting bra. Och tanken om att arbetsdelning är något eftersträvansvärt och tillverkning i långa serier är något eftersträvansvärt och rationalisering är något eftersträvansvärt. Och ska vi kunna vinna stordriftsfördelar av arbetsdelning och produktion i långa serier så behöver vi vidga marknader. Vi behöver alltså bryta ner handelshinder och därför är Europaintegrationen något positivt. Men man skapar också den här berättelsen utåt i en implicit dialog, skulle jag vilja säga, med kommunisternas organisationer som är väldigt snabba med att brännmärka Marshallplanen och Schumannplanen som nordamerikansk imperialism eller som en form av kapitalistisk komplott. Va? Och här är man noga med att skapa någon form av motberättelser i någon form av alltså kamp om att vinna tolkningsföreträdet i arbetarklassen. Och vad handlar egentligen Marshallplanen och vad handlar kol- och stålgemenskapen om? Va? Det är lätt alltså att man ser liksom kalla kriget som en omkringliggande kontext kring internationella arbetarrörelsen, att det är något man var tvungen att agera i. Va? Men jag tror också att man måste vända lite på det och se det som att kalla kriget utvecklas i arbetarrörelsen och arbetarrörelsen påverkar kalla kriget. Alltså påverkar både perioder då det är liksom ett köldknäppare i kalla kriget och man påverkar perioder då det är tyvärr i kalla kriget. Att kalla kriget liksom växer fram också inom arbetarrörelsen genom den här konflikten mellan socialdemokrater och kommunister. Och mycket alltså faktiskt arbete som IMF gör under första efterkrigstiden handlar om att bygga upp starka reformistiska organisationer i länder där det finns en konflikt mellan socialdemokratiska förbund och kommunistiska förbund. I Europa är det ju framförallt alltså Frankrike och Italien där man lägger ner oerhört mycket möda på att försöka stödja de reformistiska förbunden. Och här är alltså många förbunden är ju villiga här alltså att slussa pengar från sina egna alltså medlemskassor genom IMF till de svagare förbunden i till exempel Frankrike och Italien. Och det har ju framkommit i efterhand här vid att pengar slussades från CIA till de här reformistiska förbunden i Frankrike och Italien som väldigt tydligt alltså antikommunistiskt arbete. Och det är ju sällan något som alltså vilka som historiker kan hitta alltså bra källor på i arkivet. Va? Det här sköttes ju på helt andra sätt. Men det är rätt uppenbart att pengar slussades ifrån amerikanska staten genom fackföreningsrörelsen till antikommunistiska förbund i Europa. Va?
Men det fanns även andra utmaningar för den fackliga internationalismen på den här tiden. Som det här med arbetskraftsinvandring till exempel.
Ja, när Europa inte kommer ta fart så är ju alltså, fri rörlighet är ju en av de alltså, fyra friheterna. Alltså fri rörlighet för arbetskraft jämte alltså, kapital, varor och tjänster. Det är inget som IMF-ledningen gärna verkade sätta upp på dagordningen alltså att diskutera, men den frågan bubblar upp ändå vid flera tillfällen. Va? Inte minst de italienska delegaterna tar upp den här frågan om fri migration och fri rörlighet och man passar på ofta att göra det under den här dagordningspunkten som ofta finns med övriga frågor. Va? För då kan man lite kuppa in den här frågan på dagordningen. Men nu pratar vi liksom om 1950-tal framförallt en bit in på 60-talet. Där det fanns fortfarande arbetslöshet i relation jämförelse då med situationen var i norra Europa där arbetsgivarna hade svårt att rekrytera så mycket arbetare som de ville ha. Och här lobbar så att säga de italienska fackliga delegaterna genom IMF för fri rörlighet av arbetskraft. Lite för att underlätta för arbetslösa italienare att migrera norrut. Och hela den här diskussionen om migration, den byggs så att säga in i den större diskussionen om vad som utgör ett rationellt sätt att utnyttja de olika produktivkrafterna eller produktionsfaktorerna. Åtminstone i retoriken från IMFs sida så ser man gärna nedrivna migrationshinder för arbetskraften för att den ska kunna användas mer produktivt på platser där den faktiskt efterfrågas. Va? Inte minst i Sverige men från och med mitten på 50-talet även i västra Tyskland, i Frankrike, Storbritannien och så vidare. Va? Men samtidigt som man har alltså en generellt positiv inställning så finns ju också inställningen som egentligen alltid har funnits där för fackföreningsrörelsen när de har diskuterat migration att den ska ändå vara möjlig på något sätt att kontrollera och reglera. Vi ska ha alltså möjlighet att kunna vända migrationen eller reglera migrationen mer om efterfrågan på arbetskraft minskar. Om vi kommer in i lågkonjunktur exempelvis, vad händer då med den fria migrationen och så vidare? Så man vill inte helt aldrig helt släppa kontrollen. När vi är framme på 1960-talet då är lite av en, alltså en kamp inom IMF egentligen över, skulle jag vilja säga. Under första efterkrigstiden så finns det fortfarande en diskussion i IMF om var ska den här organisationen landa ideologiskt någonstans. Vissa aktörer tycker att man mycket tydligare ska arbeta utifrån ett klasskampsperspektiv och man ska använda mycket tydligare klasskampsretorik i sin resolution och så vidare. Va? Och mer explicit utgå från ett marxistiskt perspektiv. Medan andra, och det är den vinnande linjen skulle jag säga, vi trycker på det här med kollektivavtal istället då för förstatligande av produktionsmedel som den andra falangen trycker mer på. Och kollektivavtal med fria arbetsgivare som inte ägs av staten. Va? Och det är en linje som stärks i och med att IMF får de här stora nordamerikanska förbunden som inte är särskilt intresserade av något stort statligt ägande av näringslivet. Utan där ser man alltså kollektivavtalsförhandlingen är vägen som vi ska gå. Va? Och på 60-talet är vi framme där då, så genomsyrar det också den fackliga internationalismen och relationen mellan IMFs kärna, skulle vi säga, där makten faktiskt ligger i Europa och Nordamerika, och relationen med de här förbunden som man vill knyta till sig i andra delar av världen. Om svenska Metall så lite kanske satt på avbytarbänken när man pratade om europeisk integration under 1950-talet, va, så kan man mer självsäkert, jag säger, sätta sig lite mer i det fackliga arbetets centrum när fackliga vyerna lite har vidgats, va, och handla om det som då kallas för tredje världen. Tredje världen är också ett kalla krigsbegrepp. Va. Och lite också stödja sig på partiet, Socialdemokratiska partiets biståndspolitik, att detta är viktigt för den svenska arbetarrörelsen. Och det är också en anledning till att svenska Metall också driver på för att fortfarande göra IMF till en starkare organisation med lite högre medlemsavgifter. Att vi ska ha en ordentlig solidaritetsfond, som det heter, för att kunna stödja de här förbunden. Med dock, alltså det är också viktigt att understryka, med då det här förbehållet att det ska vara organisationer som är reformistiska, som vill sluta kollektivavtal och så vidare. Den skandinaviska fackföreningsrörelsens ställning i nationella rörelsen har, skulle jag säga, alltid varit stark. De har haft högt förtroende för den fackliga rörelsen, inte minst då att man lite, alltså framförallt sett upp till den höga organisationsgraden i de skandinaviska länderna. Va? Och med det i ryggen så har liksom de svenska och danska och även i viss mån de norska talar med rätt stor pondus. Va? Men jag skulle samtidigt vilja säga att under 60-talet med den här förskjutningen i politik, va, så är man lite mer på hemmaplan. Va? Att när kol- och stålgemenskapen, alltså, eller rurområdets framtid stod på agendan, va? Det var det frågor som man kanske dels tyckte att det var lite väl kalla krigsimpregnerade. Dels så var det liksom inte kärnan i Metalls egen verksamhet vad som skulle hända med rurområdet. Alltså vem som skulle, hur det skulle administreras när krigets segermakt drog sig tillbaka och så vidare. Va? Men däremot under 60-talet med delvis då den här vidgade blicken på den internationella fackliga rörelsen. Och dels också att Europaintegrationen lite var satt att den fanns på 60-talet och att den faktiskt rent konkret påverkade Metall och Metalls medlem att det nu fanns en inre marknad. Det gör också att man är mer intresserad av att prata om Europaintegrationen än när den var på väg att byggas upp. För nu vet man liksom vad den gör och då är man mer aktiv i de här diskussionerna.
Enligt Johan Svanberg så är det tydligt att facklig internationalism som den bedrevs av IMF på 1950- och 60-talen hade stor påverkan.
Rörelsen har varit en aktör både att göra kanske kalla kriget ännu frostigare som man gjorde på 50-talet i och med att det här blir en stark antikommunistisk organisation som verkligen tydligt avgränsar sig från både organisationer i Östeuropa och man avgränsar sig från kommunistiska organisationer i Frankrike och Italien. Men man är också en aktör, ska jag säga, som är med och skapar tuvärde i kalla kriget i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Det är många medlemsförbunden i IMF som börjar försöka skapa kontakter med förbund i en del av östländerna, inte minst i Tjeckoslovakien och Jugoslavien. Till och med svenska Metall hade i alla fall en plan på att skicka en delegation till Sovjetunionen 1968. Men det hinner aldrig realiseras innan Warszawapakten går in i Tjeckoslovakien 68. Så då går det ut en rundskrivelse från IMF att avbryta alla kontakter med förbunden i Östeuropa. Det är verkligen två olika falanger i IMF. En falang som vill hålla fast vid en väldigt strikt avgränsning mot kommunisternas organisation. Det är alltså den linje som drogs upp här i slutet på 40-talet och 50-talet. Och en falang som vill skapa, eller som man säger, bygga broar och förståelse. Det är ett begrepp man använder, build bridges of understanding, alltså något som kommer från USA. Men här skulle jag vilja säga att här är att man faktiskt även efter Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien, när alltså lite krutröken faktiskt har lagt sig, så återupptar man de här kontakterna igen. Och det är en del av den här detant som växer fram här under 70-talet. För att här är, har man en arbetarhistorisk blick på kalla kriget så ser man också den rollen här vid, va? Och Svenska Metall tar faktiskt 4 år efter 1972 så bestämmer man sig för att skicka en delegation till Sovjetunionen. Så delvis har det att göra med det här sena 60-talets vänstervåg, alltså att vi kanske inte är helt olika kommunisterna. Så alltså, likheterna kanske är så pass viktiga ändå så vi kan samarbeta med dem åtminstone. Va? Och delvis så har vi ju i början på 70-talet ett annat ekonomiskt klimat också. När den här starka högkonjunkturen efter kriget verkar inte ha nått vägs ände. Va? Kapitalismens gyllene era som det kallas kanske var slut. Och den svenska regeringen börjar prata om ökad handel med östländerna exempelvis som ett sätt alltså att möta det här. Va? Och ska vi handla mer med östländerna, ja, då, från metallsperspektiv måste vi kanske också ha lite bättre kontakt och lite mer kunskap om fackföreningsrörelsen i Östeuropa. Så det finns en alltså pragmatiska sidan av det också att skapa de här kontakterna över järnridån.
Men vilka var då dessa män som påverkade världspolitiken och hur medvetna var egentligen svenska fackföreningsmedlemmar om vad som skedde i deras international?
Ja, till att börja med är det viktigt att understryka som säger att detta är verkligen männens värld, va? Desto högre upp vi kommer i hierarkin i fackföreningsrörelsen, inte minst då i en bransch som metall- och verkstadsindustrin, så är det bara män. Och det här är ju toppen utav i den fackliga hierarkin vid den här tidpunkten. Detta är ofta alltså förbundsledningen, alltså förbundsordförande och så vidare som träffas på de här mötena. Va? Det ger ju också de här organisationerna väldigt mycket tyngd. Man skickar liksom inte vem som helst ifrån förbundskontoret till de här, utan man skickar högsta ledningen, och det gör alla länder i princip. Va? Klart de kommer ju känna varandra ganska väl, alltså det blir ett ganska tajt nätverk mellan de här. Och också, det är inte bara att de är män, alltså det är många av de här, det är ju äldre män. De har varit med ganska länge i den fackliga rörelsen innan de har kommit upp till den absoluta toppen i hierarkin. Va? Och de lever lite annorlunda liv, ska jag väl säga, än de fackliga medlemmarna. Alltså vara del av den här internationella fackliga rörelsen på 50-talet innebär också att man har möjlighet att resa och se länder och städer som man kanske inte hade haft möjlighet till annars, alltså som ganska få av de fackliga medlemmarna vid den här tidpunkten hade möjlighet att göra, att man reser runt bland de större städerna i Europa och har mötena, även ta sig över Atlanten med båt. Han hade ofta vid den här tidpunkten fortfarande till Washington eller till New York eller till och med till San Francisco i något tillfälle. Man bor på ganska fina hotell. När det var centralkommittén möttes i Stockholm exempelvis, om det var 1950, den stora amerikanska delegationen bodde exempelvis på Grand Hotel, där jag tror att ganska få av de fackliga medlemmarna vid den här tidpunkten, eller nu också, skulle lägga pengar på att bo i en hel vecka. Och å ena sidan så kunde väl avståndet vara ganska stort mellan vad faktiskt hände på alltså fabriksgolvet ute i enskilda industriorter, va? Och de här mötesrummen där fackföreningens absoluta toppskikt satt och pratade om saker ibland som handlade om storpolitik i kalla kriget och Europaintegrationer. Det var ganska långt ifrån alltså den konkreta alltså lönekampen eller den konkreta kampen för bättre arbetsförhållanden på plats. Va? Men man har exempelvis en egen tidskrift som ges ut på olika språk. Ett skandinaviskt språk, vilket är svenska. Och det är ett sätt för att försöka kommunicera ut vad organisationen faktiskt gör bland alltså medlemmar på det lokala planet. Va? Svenska Metall exempelvis köper ett visst antal X som i sin tur sprids till de lokala fackföreningarna. Men det är inte så att de enskilda medlemmarna prenumererar på den här tidningen. Men däremot så prenumererar de enskilda medlemmarna automatiskt på Metallarbetaren, alltså förbundets egen tidning. Och den har återkommande, alltså internationella reportage. Varje gång i princip som IMF centralkommitté hade ett möte så finns ett reportage i Metallarbetaren. Man kanske inte diskuterar, men åtminstone redogör för vilka frågor som har varit på agendan. Va? Och har det varit kongress i IMF så är det ofta ett flersidigt reportage med mycket bilder och så vidare. Så att på det sättet så förs verkligen det internationella arbetet ut bland alla medlemmar.
Ja, det säger alltså Johan Svanberg, docent i historia, som har berättat för oss om hur arbetet i den internationella metallfederationen gick till under rekordåren efter andra världskriget. Efter krisåren på 70-talet skulle sedan muren mellan öst och väst falla i slutet av 80-talet, och det fackliga internationella arbetet skulle få helt nya utmaningar. IMF är numera en del av den globala fackliga organisationen Industry All, som nu via sina medlemsförbund organiserar 50 miljoner industriarbetare i 140 länder. Det internationella arbetet bedrivs alltjämt med ett stort engagemang inom svenska fackförbund. Men När det gäller informationen om det här till medlemmarna så finns det säkert mer att göra. Men nu vet du i alla fall vad den där sången egentligen handlar om. Och vill du veta mer? Ja, det är ju bara att engagera dig. Du har lyssnat på Dagens Arbete, Historia. Jag heter Jonas Nordling. Berätta gärna för vänner och bekanta om att den här podden finns. Och glöm inte att prenumerera på den i din spelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs!